Sådär. Det här är hälften av alla slides jag tänkte visa på den här presentationen. Jag tänkte visa en hel del om developer tools och att vi skulle sitta där och kika vad man kan göra med det. Developer tools är då ett verktyg för att debugga HTML och JavaScript och även inspektera nätverkstrafik. Och developer tools kom med redan i IE8, så det är en inbyggd verktyg som då är också utvecklat av IE-teamet. Så det är ingenting man behöver installera själv eller lägga till, utan den finns där på plats. Finns några nyheter i Developer Tools i IE9 som vi kommer att kolla också på. Bland annat så har vi nu möjlighet att inspektera nätverkstrafik som sagt. Och vi har möjlighet att ändra på UA-strängen för att låtsas att vi är en annan webbläsare bara för att se hur saker och ting förändras då. Så jag tänkte vi hoppar in i demot direkt istället. Så. Som sagt, det är inbyggt så jag behöver inte installera någonting. Det är bara att starta IE8 eller IE9 som jag använder i det här fallet. För att få fram Developer Tools så kan du antingen gå till Tools och välja F12 Developer Tools. Så kommer den fram. Eller så kan du helt enkelt trycka F12 på tangentbordet så dyker den också fram. Och den sitter då fast då i webbläsaren. Men du kan också ta ut den. Så att den är ett separat fönster och då lägger den sida vid sida, till exempel om man vill ha en bra överblick. Jag brukar gilla att den sitter fast. Nu vet jag inte, jag hoppas att det syns. Jag har ett litet magnifier-verktyg ifall det skulle bli smått längst bak som jag kan använda mig av. Men problemet med den här är att man kan bli yr när den zoomar in och ut allt för mycket. Men säg till om ni inte ser det bak så ska jag använda mig av det. Så, det man kan göra då. Tänkte att vi skulle gå igenom alla de här tabbarna och se vad man kan göra med Developer Tools. Vi börjar då med HTML-tabben. Här så kan du inspektera markupen på sidan. Du kan välja den här pilen och då markera olika element för att direkt hoppa till markupen och även se CSS-stylingen som är då applicerad på det elementet. Man kan då se hur det ser ut både i markup och CSS samtidigt då. Om vi går till en annan sida, SMHI, så kan vi göra lite mer än bara titta på själva markupen. Om den reagerar. Sök på Stockholm. Verkar ett tungt nät eller belastat nät idag. Ja, det är fel på vädertjänsten till och med. Prova igen. Nåväl, då är det något fel på SMHIs sida just nu. Jag kör weather då. Kör så här. Det som är så kul med väder är att alla pratar ju om det här i Sverige och man vill ju alltid kunna ändra på det. Och med hjälp av Developer Tools kan man i alla fall ändra vädret som visas på deras webbsida. Det var det jag tänkte göra. Men nu får jag inte upp det ens. Får se om jag lyckas klura ut vad man kan göra här. Nu har jag inte provat det här så ni får försöka ha tålamod med mig. Jag kan i alla fall då välja den här bilden. Jag ser nu att den här bilden har följande källa. Jag kopierar den faktiskt. Och jag ser att det kommer bli regn ikväll. Men de säger att vi vill inte ha regn. Så då ska se om jag lyckas ändra till lite mulet. Men vi lyckas i alla fall undan regnet. Samma sak kan man göra med texter och så man kan ändra på det. Och det är bara för att se hur saker och ting skulle se ut ifall man hade något annat innehåll till exempel. Vi höjer det med några grader. Nej, det här kan man också göra i IE8. Jag kan poängtera de bitarna som är nytt i IE9. Det här finns också för IE8 i Developer Tools helt enkelt. Så de här förändringarna sker ju bara lokalt på i min vy. Vill man spara ändringar så får man spara markupen rent manuellt då. Och tyvärr så kan jag inte ändra på vädret på riktigt, utan det är bara på själva sidan här som jag har ändrat. Om vi går vidare då och tittar på, jag tar upp den här lite mer. Så kan vi här som sagt, i högra panelen så ser vi först och främst stylen, alltså CSS som applicerat på det markerade elementet. Här kan vi också välja att slå på och slå av de olika stylen bara för att se hur saker och ting förändras genom att bocka av eller bocka för de rutorna. Vi ser också vilka stilar som är overridade genom att de är överstrykna. Så man får en överblick av vilka stilar som applicerar på body-taggen, men också vilka som är då overrided på grund av att det är någon annan som är starkare. Om vi kikar vid trace style så får vi istället en jag tycker en mycket renare överblick av CSS som är applicerad på det markerade elementet. Det här är då attributen som är sorterade i bokstavsordning. Och man kan också här se vilka som är overrided genom att man expanderar. Se här. Expanderar de här stilarna. Och här så kan man också se i vilken CSS-fil de finns i. Om jag klickar här så kommer jag direkt till CSS:en. Alltså i nästa tabb. Vi går tillbaka till HTML-tabben. Så markerar jag en bild. Och går vidare till layout-tabben för den. Här får jag en överblick av storleken på det markerade elementet. Jag ser paddingen som man applicerar på elementet. Och boarding och margin och offsets. Jag ser också koordinaterna, var den är placerad någonstans, ifall det skulle vara intressant. Också Z-index där nere. Man kan också här inne ändra på värdena för att testa på hur det skulle se ut ifall man ändrade det. Vi kikar vidare på attributes. Så får jag här se en överblick av attributerna som det markerade elementet har. Så att den är height, den har alt, source och width. Här kan man också ändra på värdena ifall man skulle vilja testa på det. Om man vill lägga till attribut så kan man göra det antingen direkt här i HTML-markupen genom att man högerklickar och väljer till Add Attribute. Eller så kan man göra det här inne under Attributes-sektionen. Genom den här drop-down-listan till exempel så får man en lista på olika attributer som man kan använda sig av. Och sen kan man sätta ett värde här till höger. Man kan också självklart skriva in ett eget attribut då, utan att välja från listan. Och det går också att klicka på plus för att lägga till ett nytt attribut. Så det var lite kort om HTML-biten. Om vi går vidare och kikar på CSS-tabben. Här så kan man helt enkelt välja vilken CSS-fil man vill kika i. Det är en sammanställning av olika CSS-er som finns i olika filer för just weather.com. Det var en massa. Så man kan då gå runt och självklart kan man söka för att inte själv behöva leta runt bland dem. Och sökfältet har också stöd för CSS selectors. Som man vet att en sida har en viss klass så kan man söka efter just den klassen genom att man skriver snabel-a innan klassnamnet då. Jag vet att SMHI hade, ska se om det funkar. För mig att de hade en klass som hette class, vilket kanske inte är så bra namn. Nej, inte på den sidan. Ja, strunt samman. Man kan i alla fall söka genom selectors då, med hjälp av snabblaget. Om man vill snabbt se vissa typer av ett visst element på sidan så kan man ju som sagt söka och då får man fram sökresultat markerat i markupen. Men vill man se en visuell interaktion på själva webbsidan var de finns så kan man använda sig av ett verktyg som heter Outline. Den finns under Tools, Outline Elements. Här kan jag då välja att för varje div på den här sidan vill jag att den ska markeras med en blå ram. Jag kan då också lägga till selectors. Till exempel om jag vill se alla image-elementen och att de ska markeras med säg rosa. Lägga till den. Så när jag stänger ner så får jag då ramar. Blå runt alla divar och rosa runt alla imagebilder då på den här sidan. Så det kan man använda sig av för att snabbt se en viss typ av element då. på sin sida. Det är med hjälp av Outline Elements. Ta bort det. Om vi går vidare till nästa. Här har vi en konsol-tab. Tänkte att vi skulle hoppa över den än så länge och återgå till den alldeles strax. Vi kikar istället på skripttabben. Med hjälp av skripttabben så kan du då helt enkelt debugga JavaScript-kod mycket enklare. Går till en annan sida istället för SMHI krånglar. Maps. Bing Maps är en sida som använder sig av JavaScript, vet jag. Här kan jag se välja vilket JavaScript jag vill kika i. Jag väljer den där, Post Content. Och här får jag då fram JavaScriptet som då är minified. Allting står på en enda lång rad. Jag kan lägga in breakpoints, precis som i Visual Studio. Jag kan högerklicka där jag vill ha in en breakpoint, till exempel innan varet här. Jag högerklickar och väljer Insert Breakpoint. Så får jag en liten röd plupp här som indikerar att det finns en breakpoint där. Även om den sitter på rad 1 så är den egentligen där, eftersom det var där jag högerklickade. Så det här är nytt, att man kan inserta breakpoint mitt i en rad. Något annat som är nytt i ENIA Developer Tools är att man kan formatera JavaScript som är minify. Det är väldigt svårt att få en överblick över vad den här funktionen gör, eftersom allting står skrivet på en enda lång rad. Så jag kan då enkelt välja den här knappen, Configuration, och välja Format JavaScript. Så får jag allting med rätt indentering och så. Så blir det mycket enklare att få en överblick av vad som händer. Så ser ni också att den här breakpointen sitter på rätt ställe. Så Format JavaScript-funktionen är uppskattat om man ska om man vill kika vidare på ett JavaScript som är minifier. Och det är nyttigt i en era. Yes. Kikar här. Om vi nu säger att vi vill exekvera JavaScript så kan man göra det här på konsol här till höger. Det går att exekvera one-line commands eller multi-line. Det är bara att switcha mellan dem. One-line eller multi-line. Till exempel om jag vill ha upp en alert-ruta. Säg test. Så skriver jag bara JavaScript-koden där. Trycker enter och får upp den här alert-rutan. Nu kan jag erkänna att jag är en av de som brukar debugga JavaScript genom alert. Och det ska man helst inte göra eftersom det är ganska abrupt och ser lite fult ut. Något som jag kan rekommendera att man gör är att man istället använder console.log, vilket finns stöd för här också. Så man kan skriva console.log istället och då skriva ut en mer intressant meddelande, till exempel att file has been successfully opened. Så. Nu är det inte sant att jag skulle skrivit in där, men jag tänkte att ni skulle skriva in era egna skript och det går att exekvera i den här rutan. Den här konsoltabben som vi hoppade över precis, den är exakt samma som den som vi hade vid sidan av. Det är bara det att vi har mer utrymme här för att skriva längre skript och kunna se meddelanden och sånt som kommer upp här. Man kan få upp felmeddelande, informationsmeddelande och varningsmeddelande här i fönstret som man kan agera utifrån. Jag går tillbaka till skript. Man kan också skriva in till exempel variabelnamn för att få reda på vad det har för värde. Jag vet att här så finns det en variabel som heter map. Jag skriver in map och trycker enter så får jag tillbaka vad den innehåller. Jag kan också klicka på add to watch där nere så läggs den här map-variabeln till i min watchlista. Jag kan då ha koll på den, hur den ser när den förändras och vad som sker med den här variabeln. Om vi kikar på locals, skillnaden mellan watch och locals tänkte jag visa. Ska se här. Vad som är bäst. Innan jag går vidare till locals tänkte jag bara visa hur man kan exekvera mer JavaScript där. Jag går tillbaka till min konsol här så att jag får mer plats. Låt säga att jag vill testa på att lägga på lite jQuery-funktionalitet på Bing Maps. Jag har ju inte källkoden så jag kan inte själv labba. Men med hjälp av Developer Tools så kan jag komma en bit på vägen. Jag kollar först om jQuery finns. Oj, run script. Den är undefined. Så tyvärr så har inte Bing Maps jQuery just nu. Men jag kan manuellt lägga till skriptet. genom att göra följande. Det enda det här gör är att den lägger till jQuery så att jag kan använda mig av jQuery här inne för att leka runt med innehållet på Bing Maps då. Så jag kopierar det. Klistrar in skriptet där. Klickar run script. Och nu när jag skriver dollartecken då så ser ni att jag får tillbaka något. Så nu kan jag använda mig av jQuery på Bing Maps här. Så länge jag har det här fönstret öppet. Så låt säga att jag vill testa på hur det skulle se ut ifall jag filar ut alla A-länkar. Så då kan jag med hjälp av jQuery få till den funktionaliteten. Fade out. Och när jag skriver run script så får jag fade ut av alla A-länkar på sidan. Och så kan jag fade in dem om jag vill. Sätter en långsammare fade in. Så man kan helt enkelt experimentera runt även på webbsidor som inte är din egen med hjälp av developer tools och testa på saker. Och det är så här man, eller i alla fall jag lär mig saker oftast genom att testa mig fram och se hur saker och ting förändras genom att man ändrar på lite saker här och där. Så det kan jag varmt rekommendera att man tittar på. Om vi går vidare nu till det här med skillnaden mellan Watch och Local som jag nämnde. Så ska jag visa det alldeles strax. Watch såg ni ju tidigare att man kan lägga till en variabel till sin watchlista om man vill ha koll på den. Locals däremot, den visar bara variabler inom det nuvarande scopet. Jag har ett exempel på det. Nu tror jag tar ut den. Lägger den sida till sida. Jag börjar med att klicka på Start Debugging. För jag vill kolla koll på liksom variabler hur de förändras. Eller innan jag gör det så lägger jag till en breakpoint. Där. Det enda det här skriptet gör, det gör inget vettigt egentligen. Den sätter en variabel till A och så skickar in den variabeln till nästa funktion. Så sätter den till variabel till B och så skickar den in de två variablerna till tredje funktion och så vidare. Låt säga att jag vill hålla koll på de här variablerna, hur de förändras. Det kan jag då göra med hjälp av Watch eller med hjälp av Locals. Vi tittar först på Watch då. Jag startar debugging och jag klickar på Run. Och den stannar då på min breakpoint här. Jag kan då lägga till variablerna jag vill ha ett koll på. Jag vill ha koll på A, B, C, oj inte G. C, oj. C och D. Så kan jag välja den här, step into, för att fortsätta vidare även efter min breakpoint. Så allt eftersom jag fortsätter så ser ni att värdet för variablerna kommer då att populeras med en siffra. Och på så sätt då kan jag välja att hålla koll på de variabler som jag har lagt till på min watchlist. Om vi istället kikar på locals då, hur det ser ut där inne. Här kan jag inte lägga till variabler utan den visar helt enkelt variabler inom det nuvarande scopet. Så jag klickar på run. Och när den kommer hit så ser ni att jag har fått något A och jag har fått argument. Den håller helt enkelt koll på argumenten som skickas med också. I det här fallet så var det inga argument men vi kommer få alldeles strax. Jag väljer step into så ser vi att A får ett värde. Nu kommer B även in eftersom vi har kommit in nästa funktion inom det här scopet så har vi både A och B. Och den finns med ett värde och så får vi C och D också. Så det är skillnaden mellan Watch och Locals då. Watch har man då kontroll över vilka värden man vill ha koll på medan Local visar bara det inom det nuvarande scopet. Om vi kikar på callstack så kan man här då ha koll på själva callstacken. Vad som anropade vad. Vi kan köra om det här istället. Klicka på run. Så ser vi att onClick triggade igång first param. Som sen triggade igång second param. Och third param och så vidare. Och så kommer callstacken tummas när de går tillbaks. Så där kan man också hålla koll på vilka skript som exekveras och vilken ordning. Oj. Breakpoint som sagt visar då alla mina breakpoints som jag satt. Så jag kan sätta flera så kommer det populeras. Och hade jag haft flera filer här så skulle jag kunna sätta breakpoints i olika filer och få en sammanställning av alla. Och dubbelklickar jag på en breakpoint så hoppar jag direkt till filen med den breakpointen. Jag kan också här i breakpoint-översikten välja att slå av och slå på dem. Och jag kan också, om jag högerklickar på en breakpoint, välja att lägga till en condition. Alltså, den här breakpointen ska endast vara aktiv om det här är sant. Så med det så kan man också ännu mer styra ifall den ska breaka vid den punkten. Så. Vi går tillbaka till HTML igen och kikar lite mer. Tänkte visa på ett annat sätt som man kan använda sig av ett verktyg. Gå tillbaka till Bing Maps. Låt säga att jag vill... det finns ett verktyg som jag passar på att nämna som jag glömde bort. Show Color Picker kan man använda sig av för att ta upp en färg på en webbsida som man kanske gillar. Man kan då helt enkelt... Det är en helt sån här pipett då. Så om jag gillar den här blåa färgen och vill använda den någonstans så är det bara klicka där och så copy och close så har jag den. Då skulle jag kunna tänka mig att jag... Ja, vad ska jag göra? Jag sätter bakgrundsfärgen där kanske. Till det värdet. Så det är lite ett verktyg som man kan använda sig av. Show color picker. Show ruler är en annan sak. Som man kan använda sig av för att mäta hur brett någonting är och så vidare. Och man kan välja att den ska ha snabbt element och man kan också flytta runt den. För att ta bort den så lägger man muspekaren över den och trycker delete så försvinner den. Yes. Förutom att man vill ändra och så och se förändringar ske i sin webbläsare så vill man också kanske ha koll på hur det kan se ut i andra webbläsare och olika versioner. Och i Developer Tools så har man möjlighet att ändra på Browser Mode och Document Mode som då kan få till den här skillnaden. Och det är viktigt att ha koll på skillnaden mellan Browser Mode och Document Mode eftersom de triggar igång olika saker. Browser Mode, ändrar man på den så kommer det per default också Document Mode att ändras. Men det viktigaste är att ändrar man på browser mode så ändrar man också på UA-strängen. Alltså user agent-strängen som skickas till webbservern som talar om för webbservern vad för webbläsare som används. Så i E9 Developer Tools så är det en nyhet att man kan ändra på UA-strängen separat. Så man kan låtsas att man är en annan webbläsare för att se om man kanske får tillbaka något specifikt content som webbservern skickar till en baserat på vilken typ av webbläsare man är. Så då kan man få ett hum om det. Ändrar man på document mode så ändrar man bara på hur saker och ting renderas på lokala sidan då. Så hur saker och ting ser ut. Så om jag skulle vilja se hur den här sidan ser ut för en E8-användare så skulle jag bara ändra på document mode till E8. Om jag annars jag skulle vilja veta om webbservern skickar specifik content till en Windows 8-användare så ändrar jag på browser mode så skickas det ju en UA-sträng som säger att det här är en E8 så kanske jag får tillbaka något specifikt content för det. Och det är något som jag rekommenderar att man inte gör som webbutvecklare, att man liksom har en version av webbläsare som mål utan gör feature detection och sen så får resten lösa sig. Jag tänkte visa ett exempel. Jag vet att jag visade det här exemplet tidigare i min första session på en sida som inte gjorde något bra. Det här är som sagt en sida med några HTML5-demos. Och jag surfade in här med min favoritwebbläsare som är E9. Och jag ville se det här demoexemplet på videoelementet. Jag vet att E9 har stöd för videotaggen, men kanske använder de här i en codec som E9 inte har stöd för. Men jag vill i alla fall se någonting. Så när jag klickar på den så får jag en ruta som säger att jag måste ladda ner viss webbläsare för att se det. Och det här går ju emot HTML5 som då ska vara cross-browser. Det ska funka oavsett webbläsare. Men om jag då öppnar Safari och går in på den här sidan så får jag istället meddelande om att jag måste ladda ner ett plugin. Så liksom dubbelfail på det här exemplet. Men om jag nu låtsas att jag är en annan webbläsare Jag ändrar helt enkelt på min UA-sträng, User Agent String, och låtsas att jag är iPhone. Så gör vi en refresh. Så ser vi att jag kan få fram saker i E9. Så det är liksom inte E9 det är fel på, utan det är de på den andra sidan som har sagt att så länge du inte är Safari så vill vi inte visa content. Så om en sida inte funkar i en webbläsare, eller till exempel E9, så testa och ändra UA-sträng och se om du får tillbaka något annat. Det kan hända att det är browser sniffing som är i vägen. Nu stänger jag ner den. Öppna en ny. F12. Jag ska bara se så jag inte fortfarande är iPhone. Nej, så. Om jag visar till exempel då på det här med document mode och browser mode, hur du kan använda det för att testa olika testa din sida i olika webbläsare. Låt säga att jag vill använda mig av det nya HTML5-elementet video. Man kan då ange video och ange en source och då kunna visa upp en videofilm. Precis lika lätt som det att visa upp en bild. Jag har då just i det här fallet en fil som jag encodat i H.264. I HTML5-specen står inte definierat vilka codex varje webbläsare stödjer. Så i dagsläget så finns det ett enda codex som stöds av samtliga webbläsare. Så varje webbläsare stödjer ett eget subset av olika codex. Så om jag skulle vilja att det här exemplet även skulle funka i Opera, i Mozilla och så vidare, så skulle jag vara tvungen att encoda om den här filen i andra koder, i OGG-format till exempel. Och då skulle jag kunna få det att funka. Men bara för exemplet skulle så gör jag bara här för INE, men det är inte best practice kan jag säga. Men yes, vi kollar hur det ser ut i INE. Jag får upp ett videoelement. Jag kan högerklicka för att välja play och pause. Jag lägger till control så jag får dem direkt. Sådär. Och det här visas ju i INE eftersom INE har stöd för videoelementet. Om jag inte hade stöd för videoelementet så skulle den visa saker som finns mellan videotaggarna. Till exempel så kan jag lägga upp en text i det här fallet bara. Din webbläsare stödjer inte videoelementet. Så om man går tillbaks, trycker refresh, så ser inte jag i E9 den här texten. Men om jag ändrar document mode till E8 för att se hur E8-användare ser det här, så ser jag att texten syns istället. Så genom att ändra på document mode kan du då testa hur din webbsida skulle se ut i till exempel E8 eller äldre versioner. Yes. Gå vidare. Vi har gått igenom HTML-tabben, CSS, console, script. Går vi vidare till profiler. Med hjälp av script så kunde vi ju kontrollera att vi har skrivit korrekt JavaScript eller rätta till det ifall det skulle bli, om det skulle varit något fel. Med hjälp av profiler så kan man då istället optimera sidan. Med hjälp av profiler kan man då se hur lång tid en JavaScript-funktion tar att exekvera och så vidare. Och sen se vilka funktioner kanske som behöver optimeras lite mer. Så om vi går tillbaka till Bing Maps. Och så kör jag igång. Väljer Start Profiling-knappen här. Så pannar jag lite. Zoomar lite in i havet. Zoomar ut och väljer stop profiling. Så får jag en lista på alla funktioner som har triggats igång. Och så ser jag dels funktionsnamnet i första spalten. Så ser jag också hur många gånger den här funktionen har anropats. Så ser jag också inclusive time, alltså tiden som har spenderats i den här funktionen inklusive funktioner som den har kallat på vidare, anropat. Och så ser jag exclusive time, alltså tiden som spenderat enbart i den funktionen. Så URL:en och så vart den befinner sig i själva skriptet här längst till höger. Det går att sortera det här genom att man klickar runt på de här kolumnerna Högerklickar man så kan man också lägga till fler kolumner för att se mer information. Om jag till exempel vill se average time, maxtid och funktionstyp så kan jag också välja att lägga till det. Och därefter så kan jag också sortera enligt de olika kolumnerna. Om vi kikar här så har vi per default så ser vi vyn av det här i en funktionsvy, en lista på alla funktioner. Vi kan switcha över det och visa call tree istället om det är det som är mer intressant. Och då kan man expandera funktionerna på det sättet. Så det finns helt enkelt två olika vyer man kan se JavaScript som har exekverats. Om vi gör så här, om jag dubbelklickar på en funktion. Ska jag ta någon som ser någorlunda. Om jag dubbelklickar på den så hoppar jag direkt in i funktionen där den finns. Nu var den minimized. Jag kan välja att formatera den. Jag går tillbaks till den. Ja, så kommer jag i alla fall till funktionen som satte den. Ser jag inte det. Man kan i alla fall dubbelklicka för att direkt komma till skriptet där. Något annat man kan göra, om jag klickar på Start Profiling igen. Och pannar runt lite till. Väljer stopp. Så får jag en ny lista. Men min gamla lista finns sparad här borta. Så jag kan växla mellan min Report 1 och Report 2 för att jämföra vad som har hänt första och andra gången. Och så kan man självklart också spara resultatet. Och det kan man automatiskt spara i CSV-format som då går att öppna upp i Excel till exempel. Så man får varje cell populerat med data som man kan sortera och analysera vidare. Så det var lite kort om det. Om vi kikar vidare då på Network-tabben. Här i Network-tab. Så kan du då, du kan helt enkelt fånga och analysera all nätverkstrafik, det som kommuniceras mellan klienten och servern. Du kan också se vilka, helt enkelt vilka cache requests som händer också för att optimera cachen då, ifall du är intresserad av det. Folk har jämfört den här network-biten, den är ny i E9. De har jämfört det väldigt mycket med Fiddler. Det finns skillnader mellan Fiddler och network vyn här. Fiddler har vissa saker som Network inte har och vice versa. Jag rekommenderar om du vill veta exakta skillnaden så finns det en inspelad session från Mix som en konferens som gick i Las Vegas tidigare i vår. Där hade Eric Lawrence, han som ligger bakom Fiddler, han höll en presentation där och gick bland annat igenom skillnaden mellan FTOD Developer Tools och Fiddler. Han är förresten program manager för IE-teamet också. Så han vet vad han gör. I alla fall, Network tab. Samma sak här. Jag väljer Start Capturing. Kan trycka på Refresh. Och välja Stop Capturing. Så får jag då tillbaka det som har anropats då. Jag ser själva URL, requested URL, längst till höger. Jag ser vad för slags metod, get eller post. Och jag får också tillbaka vad för slags response code det är. Här ser jag att 200, alltså att data har laddats ner. 304 betyder att det är cached. Och så vidare. Och ser vilken typ av information jag har fått. Hur stor det är, hur lång tid det tog. Och också vad som initierade den här requesten. Och så får jag också en liten tidslinje då här till höger. Om jag dubbelklickar på en sån. Så kommer jag få ännu mer information. Jag får här då en sammanställning av request headers. Request body, ifall det skulle finnas något sånt. Får response header, en response body, vad jag fick tillbaka. Cookies, ifall det skickades. Och här ser jag också initiator, vad som initierar den här requesten. Och så får jag en timing. Genom preview next så kan jag då gå vidare till nästa rad då i den här tabellen. Enkelt och titta vidare vad som händer på sidan. Jag vill flagga lite för den här grejen. Den här röda strecket indikerar på när DOM content load blev klar, så att säga. Medan den där röda strecket längst bort är en indikator på när själva load-eventet blev klart. Skillnaden mellan dem kan man visa genom ett exempel här. DOM content load kommer triggas igång så fort sidan har laddats, så att säga. Medan load-eventet kommer vänta tills allt content har laddats på sidan innan den triggas igång. Så vill man trigga igång ett skript så tidigt som möjligt, så är det ett tips att man sätter fast den på DOM content load istället för load-eventet. Jag tänkte visa ett exempel hur det ser ut. Här så ser vi att vi laddar in tre bilder, och här så blev DOM content loaded done medan load-eventet fortfarande väntar på att bilden ska laddas klart innan den triggas igång. Så vill man ha någonting så snabbt som möjligt men ändå vill vänta på att saker och ting ska placeras ut, så kan man sätta fast den på DOM content loaded istället för på load-eventet då, som är väldigt vanligt. Så man ser att skillnaden mellan att de två ska bli klara är ganska lång tid. Yes, nu har vi bara tittat på hur saker och ting ser ut när man laddar om en sida. Det går ju också att tracka pågående request och sådana saker. Jag tänkte visa ett exempel på det. Här har vi ett exempel på Texas Hold'em. Jag tar upp min F12 Developer Tools. Jag tror jag clearar cache för säkerhets skull. Och så väljer jag Start Capturing för att börja lyssna av. Och när jag för muspekaren över startknappen så uppdaterades bilden. Och ni såg då att det direkt skickades en request då som gettade en ny bakgrundsbild. Och det var innan jag klickade på det. Om jag skulle vilja veta vad som triggade igång den requesten, så kan jag dubbelklicka och välja Initiator. Här så kan jag då se här nere att det står att download initiated by a background image CSS property. Så det var någonting i CSS property som ändrades för att den skulle triggas igång. Man kan då få reda på vad det som händer och vad det som anropar saker och ting. Om vi går tillbaka till summary, så klickar jag start. Så kommer vi se flera requests. Jag får kort utdelade till mig. Och jag kan då till exempel dubbelklicka på en av de nya requesten som jag har fått. Och se att det var download initiated by an update to the source attribute. Så det är antagligen ett JavaScript som triggade igång den requesten. Så det kan man använda sig då för att undersöka vad som händer på sidan. Om jag går tillbaka till min summary och fortsätter spela ett tag. Nu ni ser att alla de här som jag får tillbaka är 200, vilket betyder att bilderna laddas ner som jag precis clearade cache. Efter att jag har spelat ett tag så kommer ni se att det kommer dyka upp 304 istället och visa på att det är cached. Jag tänkte inte att ni skulle behöva sitta och titta på när jag spelar det här. Men jag kan istället visa ett annat exempel. Här är en sida som har några performance issues kan man säga. Och jag kan då använda F12 Developer Tools för att kolla vad som ligger bakom det. Jag ser direkt ju att här är en trasig bild. Men jag kan få mer information om det genom att jag använder mig av Network-tabben. Jag börjar med att cleara cachen. Och så väljer jag Start Capturing och gör en refresh för att se hur saker och ting hämtas in. Så, jag väljer Stop Capturing. Och ganska snabbt så ser jag den här 404 som är då en av de här bilderna som är trasiga. Dubbelklickar jag på den så kan jag se att här uppe, att det som försöktes tas emot var awesome png, medan awesome antingen stavs med ett extra e, så det är ett stavfel där och sådana saker. Och jag ser också en annan 404 som antagligen beror på något liknande. Något annat man kan se här ganska snabbt är att det är en fil som tar väldigt, väldigt lång tid. Den här. Ni ser att den här gula linjen är väldigt lång. Och jag kan då titta lite närmare på vad det är som orsakar det. Det är... Får se... Se om det finns något annat. Vi kan titta på den här istället. Den gula var mystiskt. Den här ser ju mer intressant ut storleksmässigt i och för sig. Det står att den är 136 kilobyte stor, den här PNG-filen. Det är bilden på DAX här nere. Och med tanke på typen av bild och storleken på filen så kan man tänka sig att det kanske har varit bättre om man gjort om den till en JPEG. Eftersom det är mer anpassat för foto och det här är ett foto. Och på så sätt skulle jag kanske fått ner den här storleken betydligt mer. Så att det inte tar så lång tid där. Clear cache icon. Vi väntar med den för jag vet inte var den där, varför den är så otrolig. Något annat man kan se här också att jag har ju två likadana bilder på den här sidan. En här uppe och en den här nere. Och man kan ju tänka sig att vid första anropen så gettar den och laddar ner från servern. Medan andra gången så kanske den cachar och tar något lokalt för att spara lite nätverkstrafik. Men när jag kikar här i min network profiler så ser jag att jag får en get två gånger. Den hämtar båda bilderna från servern. Och tittar jag noggrannare så ser jag också orsaken. Och det är för att, nu kanske jag ska använda mitt förstoringsglas. Och det är för att här, image search, på den första raden som jag använt så har jag skrivit search med ett stort S. Medan på den andra raden så har jag skrivit med ett litet S. För att cachningen ska fungera så gäller att man har rätt, alltså stora små bokstäver har en betydelse helt enkelt. Så om jag hade ändrat om det här till stort S så skulle jag ha fått här i det här fallet en 304. Alltså att den tar in en cached version av den bilden istället. Och på så sätt också minimera nätverkstrafiken lite till. Så det är lite sådana saker man kan gräva sig djupare in i med hjälp av F12. Och jag tänkte lämna er med det. Eller jag kanske kan visa några till saker. Som sagt, alla förändringar som görs här inne sker endast lokalt. Och man kan enkelt göra undoal om man vill ta bort allt och börja om från början och labba om. Man kan också genom File menu ändra hur man vill titta på källkoden. Högerklickar man nu per default och väljer View Source så får jag upp källkoden i den här lite uppdaterad version av Notepad. Vill jag gå tillbaka till den gamla goda tiden så kan jag enkelt ställa om den, att välja att den ska alltid öppnas i Notepad. Så nu när jag högerklickar och väljer View Source så får jag upp källkoden så här, mycket mer. Man känner sig hemma. Och är man lite mer Visual Studio kill eller tjej så kan man välja att varje gång jag högerklickar så ska den öppna ett Visual Studio för att titta vidare på källkoden. Så det går att ställa in genom att man väljer Customize Internet Explorer View Source. Kan visa också den här, Disable. Det kan vara intressant också om man vill testa hur sidan ser ut i webbläsare för andra som inte har JavaScript igång. Eller om man disablar CSS:en bara för att se hur saker renderas. Också om man inte har pop-up blocker också, hur det ser ut för dem. I View kan man då få en överblick av saker och ting. Jag kan visa den här sidan. Så kan jag välja View och välja Link Path så får jag en overlay på alla länkar och dess URL:er. Och vill jag kopiera något så är det bara att dubbelklicka så kopierar jag själva URL:en. Och vill jag se något annat så är det bara att klicka för det så får jag en overlay på det. Och det kan bli ganska messy om man har för mycket. Images, man kan få overlay på dimensionerna på en bild. Man kan också disabla image och se hur den sidan renderas då. Visa allt text och så vidare och även URL:en. Man kan cleara cachen här om man vill börja från början och getta från start. För cachen kan också vara i vägen när man debuggar ibland. Tools, som sagt, user agent string. Man har också möjlighet att resize fönstret per automatik. Hur det ser ut för folk som har fönster inställt på 800x600 om det finns sådana kvar. Så kan man också lägga till ett specialanpassad fönsterstorlek. Jag vet att när man till exempel gör mobila webbsidor så kan det vara lite krångligt att alltid starta igång emulatorn och surfa in på den sidan eller ta fram telefonen och surfa in där. Då kan man då lägga in storleken på fönstret som den är på telefonen och då bara trigga över till den och se hur det ser ut i alla fall. Så det kan vara ett tips. Kan också visa den här tabben som avslutning då. Validate. Jag kan direkt härifrån skicka iväg min kod till W3C för att validera hur den förhåller sig till HTML, CSS och hur RSS-feedsen är omformade och så vidare. Jag kan också välja local HTML om jag vill direkt gå till Validator och kunna skicka upp en egen fil för upload och så vidare. Det här kan man också använda sig av accessibility för att kontrollera om en sida är anpassad för att vara så tillgänglig för så många som möjligt. Och den checkar då genom en lista som W3C har tagit fram, så kan man få en rapport på över det. Eller så kan man välja få en rapport över en lista som jag tror det är amerikanska ambassaden eller något som har tagit fram över accessibility guidelines. Så det kan man välja om man vill skicka iväg den, så får man en rapport genererad. Vill man skicka iväg flera valideringar så kan man välja det. Bara kryssa för vad man vill ha validerat på sin sida så klickar man OK. Till exempel sådär. Yes. Så får jag fram rapporten i separata fönster. Dels en som kollar min HTML. Det var inte bra. Och dels CSS:en och Vendee. Det vet jag faktiskt inte. Ja, precis. Mikael, har du koll på om man kan validera JavaScripten? Man kan själv sätta en regel då att ens JavaScript ska vara skriven i strict mode. Då får man hjälp på traven att om man har glömt att definiera en variabel till exempel. Men jag har inte heller sett något verktyg som hjälper att validera JavaScripten, tyvärr. Yes. Så det var lite kort om F12 Developer Tools. Developer Tools kommer ju inte hjälpa dig att skriva mer korrekt kod, men det kanske kommer hjälpa dig att hitta felen och optimera din sida lite enklare. Och det är lightweight-verktyg som kommer med i 8 och i 9 och även i 10 som kommer ganska snart, hoppas jag. Och med det så vill jag tacka för att du har lyssnat. Du får jättegärna pinga mig om du har några frågor. Alla sessioner som sagt kommer läggas upp på den här webbsidan som jag kommer uppdatera. Så fortsätt ha en trevlig dag så ses vi kanske vid minglet sen. Tack!